Ja, men jag fick lite så här feeling ungefär, vad kan det varit, någon halvtimme innan vi skulle ses och spela in. För som vanligt har vi ganska många ämnen som ligger och far och trängs om utrymme. Och då fick jag en liten idé att vi har en av våra lyssnare som ofta hör av sig med väldigt spännande tankar utifrån de avsnitt vi har spelat in. Så tänkte jag, hon kanske har någonting hon går och klurar över som hon vill skicka med oss. Så jag skrev och frågade och vi fick ett jättebra medskick. Eller hur?
Ja, det fick vi. Och vi pratade lite kring det där och det landade väl i någon rubrik som vi till slut blev intuition och känslighet.
Mm.
Någonting som vi båda kan relatera till, känner igen oss i.
Ja.
Och som jag tror att många känner igen sig i.
Mm.
Ja, men någonting som kan ha både en positiv klang men också en negativ klang.
Mm.
Tänker jag.
Överkänt till exempel.
Ja.
Jag kommer ihåg när jag var på någon, för ganska många år sedan var jag på någon sån här show med Mia Skäringer. Där hon pratade just om det här med att bli kallad överkänslig hela tiden av folk.
Mm.
Och hur hon hade kommit fram till att nej, det är du som är underkänslig.
Ja.
Och det kunde jag verkligen relatera till.
Ja. Ja, för så kan det ju kännas. Jag är en sån person som ganska lätt tar in stämningar. Jag känner direkt av i rummet om det händer någonting. Om det blir liksom en låsning mellan två personer. Eller, och jag skulle inte kalla mig överkänslig. Det Nej. Är verkligen fel ord, men jag tror att jag har fått höra det.
Mm.
Så det är ju
mycket, eller känner för mycket, eller
ja. Läser av för mycket utav omgivningen.
Mm. Eller känner för starkt.
Ja, alltså känner för starkt kanske inte jag känner igen mig så mycket tidigare, för att jag har varit expert på att stänga av.
Mm.
Så jag tror att jag har liksom jag har kommit undan genom att stänga av, men jag har förstått också att det där stänga av reflexen jag har haft har just kommit av att jag känner väldigt mycket i många olika situationer.
Men det här är jätteintressant. Nu blir alltså, det blir väldigt personligt på en gång här, känner jag. Men så har inte jag tänkt på det tidigare. För jag har den där känslan av som att det går ner som en järngrind runt hela mig.
Mm.
Och så är det som att inga känslor når in alls. Att det är som att det stänger av. Och det där är ju, jag vet inte, det kan ju upplevas väldigt obehagligt också. För att man någonstans egentligen i grund och botten är en väldigt kännande person. Och sen så är man medveten om att just nu, jag är helt avstängd. Och om någon annan människa då skulle vara typ så här ledsen eller ja, vad som helst egentligen. Så är det som att det känns inte alls.
Mm.
Men du tror att det är en försvarsmekanism då?
Alltså jag har ju listat ut att det är det hos mig.
Mm.
Jag klarar inte, jag känner så enormt mycket tror jag. Att det är enda vägen ut ur det där som jag uppfattat som obehagligt. Och förmodligen har det kanske heller inte funnits plats för de känslorna.
Nej,
det kanske snarare det handlar om. Det har inte funnits människor som har kunnat burit dem, hållit de känslorna. Gett respons på de känslorna, så att det enda sättet för mig har varit att stänga av dem, därför att det finns liksom ingen, det finns ingen mottagare av dem, varken jag eller någon annan kommer att kunna ta emot dem här. Så därför så har jag nog utvecklat den här förmågan att totalt stänga av. Vilket ju var någonting som jag inte uppmärksammades på förrän jag var kring 38 och träffade min nuvarande fru. Som,
just det.
Som påtalade det för mig. Som sa det att det där du håller på med, det är så himla obehagligt. Du blir som en igelkott, sa hon.
Mm.
Alltså att jag bara rullar ihop mig och så kommer taggarna ut, uppfattar hon det som.
Mm.
Och jag fattar inte vad hon menar. Jag förstod verkligen inte, vad säger du liksom? Det var första gången jag överhuvudtaget la märke till att det där hände inom mig.
Mm.
Och det var ju början på att börja känna igen att det bokstavligen kändes precis som du sa, som en järnridå.
Mm.
Jag kunde nästan höra hur det bara klappade igen, låsen slog till. Och sen är jag, sen känns det som att jag kan klara allt.
Ja, för att, ja, precis. Både klara allt men också, alltså det är någonting djupt obehagligt. För att ja, det jag tror det kopplas på för mig är den här känslan om att jag är helt ensam i världen. Jag måste se, allt hänger på mig.
Mm.
Och då funkar det inte att känslorna är med. Utan då måste jag lösa det här. Då måste jag på något sätt, huvudet måste hållas kallt. För precis det där som du sa, att jag har nog lärt mig att jag kanske har varit för mycket för många. Liksom. Det har varit för mycket av mycket.
Uh-huh.
Och att då, det jag har inte riktigt upplevt att någon har tagit emot allt. Utan att det är där någonstans som jag har lärt mig att filtrera och nyansera och visa upp en begriplig bild från världen liksom.
Ja. Precis, en begriplig bild för omvärlden, vilket ju visar också att i det här ingår ett ansvarstagande för hur alla andra ska må och ta emot allting. Okej, du kan kanske inte hantera min känsla, tänker jag.
Mm.
Jag ger ju inte ens personen chansen.
Nej.
Och därför så bara klappar jag igen det här.
Men kanske har man blivit bevisad om liksom att man har upplevt en brist på att bli förstådd, att bli att någon liksom fångar upp hela det trassel som ingår i liksom ens person. Så att man vågar inte längre liksom.
Nej. Nej, och jag vet att det förmodligen i mitt tänk också ingår att ingen är heller intresserad.
Nej, exakt.
Av vad jag känner.
Nej.
Och det har vi då att göra just det här av att inte kunna ha känt att det funnits en mottagare av det jag känner. Att kanske, och det här är ju så svårt för att jag kan inte komma ihåg exakt var det här kommer ifrån. Men jag misstänker ju att det här är någonting som har formats hos mig när jag var liten.
Mm.
Och att det kommer naturligtvis då utifrån ett barns tolkningar av vad som har hänt. Och jag kan inte ha haft en aning om situationen som det här har kommit till i. Det kan ju ha varit så att det har funnits liksom helt relevanta vuxensaker som har pågått.
Absolut.
Men att jag fattar inte det, utan precis som alla barn tror att allting handlar om mig.
Mm.
Och då har det blivit att jag har lagt hela skulden, tyngden, ansvaret på mig att bära den här. Det som jag känner nu, det är inte välkommet.
Precis.
Jag måste lägga ner det.
Mm.
Och stänga ner det.
Mm.
Men det tror jag också, alltså det här är en paradox, för att det känns ju som att då blir man okänslig, men jag tror att det beror på en känslighet.
Det är precis så jag tänker också, att det är som att systemet släcker ner för att det blir överbelastat liksom.
Ja.
Och att så, det skyddar
på något precis. Sätt. Precis. Mm. Och sen har du i andra änden av det här spektrat så har du de som blir extremt utåtagerande istället.
Mm.
Där den här känsligheten istället resulterat i, ja, men att du har lagt dig på golvet och gråtit. Att du kanske, det finns ju så många som skär sig själv för att känslorna verkar bli övermäktiga. Ångesten verkar bli övermäktig. Du kanske till och med, istället för att skada dig själv, skadar andra. Att du liksom går ut och mobbar, du bankar på. Det här får man ju fundera om det egentligen finns något annat än känsliga människor. Men att vi har olika lösningar på allt det här starka vi känner.
Men jag tror inte att alla känner lika starkt.
Nej, det kanske inte är så.
Jag tror inte det. Alltså, i så fall så... Nej. Jag tänker att det måste finnas av alla sorter. Och nu är jag liksom av dem... Om det nu inte är så att man trycker undan saker såklart. Det kan det ju naturligtvis vara. Men jag tänker på... Ja, men min längsta relation som jag har liksom, och hur olika vi var just kring det här med hur mycket vi kände saker och hur mycket det kunde svänga inom loppet av samma timme ibland för mig. Och om, jag vet att han sa någon gång, jag tror att du går igenom lika många känslor under ett dygn som jag, liksom, som flera år för mig liksom.
Mm.
Och hur jag, precis som du där, liksom var lite såhär, men kan det verkligen vara så? Det kanske är så att du egentligen håller igenom saker eller inte lever ut saker eller har fått den här rollen som den stabila. Men jag tror faktiskt inte det. Jag, i alla fall inte enligt honom. Han bara, jag är sån här. Det här är allt jag är liksom. Så. det är väl bara så att jag tror vi är olika.
Men jag undrar lite,
i alla fall som de pratar om det här med savann, det är väldigt populärt att ta till savannen. Oh. När vi fanns på savannen,
Susanna. Nu får jag såna här utslag, kände jag här.
Ja, det var meningen. när vi var på savannen.
Det är så himla lätt att ta till det, därför att där kan man påstå precis vad som helst på den här savannen.
Allt fanns på savannen. Mm. Nej men det pratas ju om liksom att, ja, men även inom djurvärlden, att det finns de i flocken som hör saker mycket snabbare, som känner saker mycket snabbare, som kan vädra saker mycket snabbare och som märker när någon i flocken mår dåligt mycket snabbare. Alltså är så. Vi behöver inte dra in savannen.
Men du nuddar ändå vid en annan viktig skillnad här. Vi har ju kallat det här avsnittet intuition och känslighet.
Och vin.
Och vin också. Mm. Nej men alltså känslighet. Vi blandar ju oftast ihop magkänsla och känslor.
Mm.
Men för mig har det kommit att bli två helt olika saker. När jag väl har börjat liksom lyfta på den här järnridån och börja grotta i vad som finns där under. Så kan jag märka hur mycket jag har förlorat på vägen.
Mm. Mm.
Och känslighet handlar ju om känslor som verkligen känns i hjärtat. Det finns ju ett helt spektrum av de här känsloforskarna påstår ju att en vuxen människa inte egentligen kan sätta ord på fler än tre känslor, vilket är väldigt tragiskt, för det finns så många mer. Det finns bland annat 9 grundkänslor och under dem finns ett helt batteri av andra nyanser utav de här känslorna. Ja,
Brené Brown har en kurs på HBO Max för er som vill
utveckla. Ja, och Susan David som forskar om känslor har skrivit en jättebra bok som heter Emotional Agility, och det kan vi också lägga ut sen på våran Facebook-sida. Hon har ett slags paraply med, alltså hon vill att människor blir mycket bättre på att namnge sina känslor. Därför att känslor är likvärdiga med tankar och berättar lika mycket om vilka värderingar vi har i olika situationer.
Ja, och kan vi börja tänka annorlunda om saker så kan vi också känna annorlunda om saker.
Ja, och vi börjar ju liksom att bli begripliga för oss själva och begripliga för omvärlden, och det vi känner är viktigt. Så hon säger till och med, och förmodligen för att det ska också kunna nå män, känslor är data.
Mm.
Vi måste börja se det som viktiga data, precis lika viktiga som tankarna som vi konstruerar, intellektuella tankar kring olika saker.
Men det är väl det här med hjärnhalvorna igen, tänker jag, att på något sätt så det här med känslorna, alltså höger hjärnhalva, måste hela tiden översättas till ett hårt ämne för att liksom bli begripligt för många.
Ja, men precis, därför att Hjärnforskning säger ju att höger hjärnhalva har egentligen har inte ett talat språk, utan det är bilder.
Mm.
Och det är intuitionens sida. Medan den vänstra hjärnhalvan mer faktiskt har... ja, men det är där vi sätter ord på saker och ting. Kategoriserar in i olika grupper och sådär.
Mm. Men, ja, du hade något där med
hjärnan. Ja, precis. För skillnaden mellan känslighet och som är just de här känslorna som dyker upp. Där vi verkligen fysiskt känner de här. Oftast i hjärtat. Men det kan ju vara liksom känslor som rör sig i mellan magen och hjärtat. Sådär. Hela kroppen, ja.
Mm.
Sen har du intuitionen, som ju när man börjar att fördjupa sig mer i det, är inte en känsla.
Nej.
Utan det är någonting annat. Det är en mer en kroppslig förnimmelse.
Det är något bortom, det är liksom någonting
ja.
Mer än en känsla.
Precis. Och någonstans så, om vi går tillbaka till höger hjärnhalva, så är intuitionen ett annat namn för den här bilderna som på något vis dyker upp som säger oss någonting. Strax innan vi har en insikt så kommer det oftast någonting som inte ännu har ord.
Mm.
Och det är snarare det. Och det är ju inte en känsla, utan det är en annan slags förnimmelse.
Ett annat språk liksom.
Ett annat språk. Och sen försöker vi famla och sätta ord på det vi har förstått. Med problem. Den här intuitionen. Det vi känner är rätt. Och så ska vi försöka fånga det i det här kantiga språket vi har då.
Ja, exakt! Och det är här som jag gång på gång går vilse. Jag har jag får så mycket av det här. Precis det här du beskriver. Men jag kan inte paketera det så att det blir begripligt för andra.
Ja. Och kanske om man ska ytterligare kategorisera de här två, så känslorna är ju ofta en respons på en yttre händelse, men jag skulle kunna säga att intuitionen kan lika gärna bara komma rakt inifrån.
Mm.
Det behöver inte vara en respons på en yttre händelse, tror jag. Utan det kan också vara någonting som växer fram under en lång tid om att det är något jag ska göra. Men jag vet inte om det är en reaktion på någonting jag har omkring mig. Förstår du? Kan du känna igen dig i det?
Ja, absolut. Men att ofta är det kanske en kombination av en massa saker. Jag tänker också så här, apropå det här med intuition. Vi har pratat om drömmar, eller jag vet inte om vi har pratat om drömmar. Eller om jag tror att vi har gjort det, eftersom jag har lyssnat så mycket på så mycket poddar på sista tiden. Och Jung-grejer. Men jag tänker, du är ju så jungig. Och drömmar är ju en viktig del av den psykologigrenen. Eller vad vi ska kalla det för. De säger ju någonting. Kan drömmar ibland vara ett uttryck för intuition, tror du?
Ja, om man ska... Jag tror faktiskt också att vi har pratat om det här förut, men det tål ju att upprepas igen. Jung menade ju att drömmarna, inte alla, men en specifik sorts drömmar var ju det språk som det undermedvetna, det omedvetna använder för att på något sätt kommunicera någonting.
Mm.
Och det, vad jag har förstått, så är det också tätt sammanknutet med intuition. Att det också är någonting som kommer från det undermedvetna. Det är ju liksom någonting som vi snappar upp från omvärlden, från oss själva. Som är nästan en bubbla som kommer någonstans underifrån. Vi kan inte direkt tala om vad det härstammar ifrån. Vanligtvis är vi vana att tänka med orsak och verkan. Men här vet vi sällan orsaken till att det här dyker upp.
Nej.
Var det kommer ifrån. Och när det kommer till drömmar då, så drömmar som är extremt intensiva och som vi har en tendens att minnas.
Mm.
Det menade Jung var just det undermedvetna som kommunicerar med det språket med oss. Mm. Medans drömmar som vi sällan minns eller som är väldigt flyktiga, som inte, mm. ja, att det då var mera vardagshändelser som vi processar.
Just det.
Och inte så symbolmättade som de andra drömmarna är, för där kommunicerar det med olika typer av symboler.
Och arketyper. Och arketyper.
Ja. Ja, precis.
Mm.
Så vi är ju inne på att prata om två ganska olika saker, men väldigt närbesläktade, för att
mm.
det känns som att är du en, och det är bara en sån här, det är här en ren tjej slutsats kan man säga. Mm. Men det känns ju som att den här, har man mycket starka känslor, så tycker jag också att de människorna kanske har en bra intuition.
Ja, men det har jag också hört faktiskt, för jag gick i, eller jag gick inte i, jag hade 3 samtal på telefon faktiskt när jag hade en period strax innan min skilsmässa som var fruktansvärt jobbig, och jag tog hjälp av en terapeut som hade särskild inriktning mot högkänslighet. Jag blev så nyfiken på, jag visste inte ens att det fanns. Men hon sa någonting om att du har en extra liksom tydlig och stark intuition och magkänsla. Jag bara, fast det tror jag inte att jag har, det är inte jag liksom tänkt på. Nej, men du har nog inte riktigt lärt dig att lyssna på den bara. Och det har ju blivit väldigt tydligt för mig att det var väldigt sant, och det är fortfarande så att det är en träningssak. Men jag tror ju att anledningen till att man då kanske inte vet om att man har den här intuitionen eller förmågan är väl att man då har lärt sig att stänga av, för att det har blivit förknippat med all den här känsligheten. Och man har inte riktigt förmått hantera det på något annat sätt. Liksom.
Men där tror jag du säger något viktigt. För när vi pratar om de här människorna som, ja, nästan med lite avund ibland kan man känna sig, men de känner inte så himla mycket.
Mm.
Det är inte så överrumplande och inte så svårt att hantera för de här människorna ibland. Men det kan ju också betyda att du bara inte har lärt dig att lyssna. Eller att du har lagt din tyngdpunkt snarare vid din intellektuella förmåga.
Mm.
Och är väldigt mycket uppe i huvudet.
Mm.
Och egentligen inte är så inzoomad på vad som pågår i din kropp. För det är ju där intuitionen känns. Och det är där känslorna känns.
Men där är du inne på en intressant grej. För att hur blev det så här då? Om vi nu kan konstatera med någon slags säkerhet att jag är en känslig person. Varför lever jag då typ hela mitt liv i huvudet? För så fort jag känner saker så är jag uppe här i, jag pekar nu på mitt huvud, och ska liksom analysera, förstå, reda ut, kategorisera, och liksom, det är ju på något sätt som att jag kan inte få kroppen och hjärnan i balans med varann. Liksom. Det är som att de fortfarande spelar var sin roll. Som att de inte pratar med varann.
Mm. Kan det vara så? Alltså, nu egentligen, jag kan ju bara prata från egen erfarenhet. Att jag på något sätt listat ut att för mig har det varit en försvarsmekanism. Men det har också varit så att jag har läst av att det är så omvärlden tycker att man ska fungera. Man ska vara en rationell människa som använder tanken främst.
Mm.
Och jag har väldigt skickligt kunnat anamma det.
Mm.
åtminstone får det att låta som att jag är duktig på just den biten.
Mm.
Och i kombination då med att samtidigt stänga av det som känns neråt, och då blir det naturligtvis lättare att fokusera på det som pågår inne i huvudet och ta sin tillflykt dit.
Mm.
Och det här är någonting som jag kan märka bland ganska många klienter jag har. Jag har ett upplägg där jag ofta pratar kring olika situationer, så vill jag veta både vad de känner, vilka tankar de har och vilka impulser de får utifrån en viss situation. Men det är förvånansvärt många som när man frågar, men vad känner du i den situationen? Ser ut som frågetecken.
Ja, jag förstår dem.
De kanske, om de får mycket tid, kan klämma fram en känsla. Och så säger man, vad känns den i kroppen? Nej, då kan de inte lokalisera vart den känns egentligen i kroppen.
Nej.
Och ganska snabbt så slår de hela tiden över i att tala om vad de tänker kring det.
Ja.
Och då brukar jag alltid få liksom till slut påtala att, men märker du vad som händer?
Ja.
Varje gång jag frågar dig vad du känner i den här situationen, så börjar du prata om vad du tänker. Och jag får liksom en känsla av att, alltså det allra bästa tror jag är att ha någon typ av balans här mellan hjärta, kropp, som ju är intuitionen för mig, och tankarna.
Ja.
Därför att då kan man göra det bästa utav alla de här förmågorna vi har att göra världen begriplig.
Ja, men tror inte du att det här blir som någon slags, vad ska man säga, konsekvens av vårt västerländska tänkesätt och samhälle? Att vi faktiskt har retirerat till stor del till vänster hjärnhalva. Och det är det sättet som vi har lärt oss på. Vilket ju gör att vi är så här dyslektiska när det kommer till känslospråk. Och att vi skulle behöva sätta oss i så här bootcamp allihop här.
Mm. Ja, men jag håller med dig. Och det där är ju någonting som Ian McGilchrist, som jag brukar lyfta många gånger, som har skrivit den här tegelstenen om höger och vänster hjärnhalva. Hela den boken handlar ju om, den heter ju The Master and His Emissary, The Divided Brain and the Making of the Western World.
Men du, jag måste ju ha den här boken. Det är ju så, tjatar de här hela tiden.
Uh-huh. Jag vet, för att han... En specifik sak som är typisk för den vänstra hjärnhalvan är att den är självrefererande. Den har som en rundgång att det den bekräftar är bra blir också det, den mall som den ser världen med.
Mm.
Så att ju mer tyngdpunkt du lägger på vänster hjärnhalva, så blir det som ett slutet kretslopp.
Ja.
Att den vill bara lita på sig själv och vill inte ta in några andra impulser. Och höger hjärnhalva, där finns det, alltså intuitionen och kroppsförnimmelserna finns där. Det som är hur vi tar in världen med vår syn, med vår lukt, smak, känsel. Det gör att vi liksom mindre och mindre lita på vår egen erfarenhet. Och istället så lutar vi oss på teori och inläst kunskap.
Men det är det där med
och emellanåt så gör vi om erfarenhet till ny teori för oss själva. Men enligt hans sätt att tänka på, så menar han att vi har hela tiden en tendens att luta mer och mer och mer åt det vänstra och glömmer att göra saker som utvecklar även den högra sidan.
Mm. Men det är väl också så, jag tänker, i takt med att jag lär mig nya grejer om mig själv. Mycket det här så att börja med sig själv, börja inifrån. Förstå bättre, så här, testa lite annorlunda, märka hur det blir. Allt sånt får ju liksom konsekvenser på alla plan. och blir ju också någon slags empiri som man kan ha att utgå ifrån att men det här fungerar ju. Men jag märker ju fortfarande att för mig blir det så oerhört stort när jag har liksom verkt fram någonting och sen får någon slags bevis på att det här också existerar i forskarvärlden. Alltså, ja, det finns på riktigt. Att det är fortfarande så att jag kan inte riktigt ta liksom empirin och känslor och det jag själv förstår på allvar förrän det bevisas någon annanstans. Liksom.
Ja, och det där är ju hemskt. För att tänk hur många vi är, både män och kvinnor, som har en stark känslighet och en stark intuition.
Mm.
Som får växa upp med att känna oss konstiga.
Mm.
Och så sen har vi hela kulturen dessutom emot oss. Mm. Som avfärdar sånt där som trams.
Mm. Och tossighet, Susanna.
Ja, och tossighet också. När man liksom bara väntar här nu. Jag har en stark intuition att jag borde göra så här. Det är ju, man kan ju inte sitta på ett jobbmöte och lägga fram ett förslag på det viset. Att min intuition säger mig att vi borde göra så här.
Mm.
Det kommer inte tas emot bra. Men jag tänker att intuitionen, tror jag, hon som tipsade så bra om
vår kära
lyssnare. Vår kära lyssnare som tipsade så bra om det här ämnet nu vi sitter och pratar om. Mm. Hon skrev ju någonting om att det har ett personer som är både känsliga och kanske intuitiva då, har en förmåga att integrera tanke, känsla och intryck.
Mm.
Och göra en helhet av det. Och det är det jag tänker intuitionen ofta bidrar med. Det är någon slags helhetsperspektiv.
Mm.
Och det är därför det också kan bli så radikalt. Därför att det vänster hjärnhalva gillar är att stycka ner saker i bitar.
Mm.
Dekonstruera verkligheten ner till små väl avgränsade delar, och det är inte så världen ser ut. Det är ju ett komplext nätverk som är gyttrigt liksom, och som, där saker och ting påverkar varandra som vi inte riktigt fattar.
Är det där, då är det alltså min högra hjärnhalva som är ett work när jag hela tiden försöker lägga pussel med allt. Att jag ser så här, Seinfeld hänger ihop med Jung, eller om du vet så här, hon hänger ihop med han som håller på med det där, han håller på och svarvar, men jag ser en koppling till den här personen som sysslar med det här. Är det höger hjärnhalva?
Ja, höger hjärnhalva känner igen, eller så tar in världen som en helhet och förstår världen som en helhet.
Mm.
Och kan se delarna först utifrån ett helhetsperspektiv på något sätt. Medans vänster hjärnhalva ser världen som delar som sen blir en helhet.
Mm.
Det finns en skillnad i det där att kunna ta in the bigger picture från början.
Mm.
Men att samtidigt också kunna se allting som den innehåller.
Ja, att man får dem att lira med varandra liksom. Ja. Det är inte så att den ena ska finnas på den andras bekostnad. Utan där tror jag vi pratade om förut. Att det handlar ju om att uppvärdera och uppgradera höger.
Exakt.
Samma. Ja.
Exakt, det är inte utifrån ett plus minus perspektiv. Utan man ser helheten på en gång. Och där egentligen inte finns några skillnader, men det är urskiljningsbart.
Ja.
Snarare.
Jag hade en sån här, precis en sån upplevelse med egen upplevd, framverkt empiri. Och få den här bekräftelsen för bara några veckor sedan faktiskt. Och det var så fantastiskt. Och lite sorgligt, eftersom man kan ju tycka att det här borde har kunnat vara stort ändå. Men just den här insikten som jag tycker att jag har, som har pressats fram ur allt som har hänt de sista åren, att om man ska förändra världen så måste man börja med att förändra sig själv. Och allting börjar med mig. Det är också lite så här, när jag lyssnat på han Björn Nattic och Lind...
Blad.
Ja. Som att den egna förändringen ger liksom svallvågor ut i världen. Och det är så här, jag har någon sån mantra på jobbet hela tiden att vi måste börja med oss själva. Jag måste börja med mig, vi måste börja med vår arbetsgrupp. Och när vi hade en konferens för några veckor sedan så var Emma Stenström från Handelshögskolan där och pratade. Och de jobbar ju väldigt spännande med kultur på Handels, vilket ju är ascoolt, för att det är inte så självklart att man ska se kulturens värde i en sån, på ett sånt, i ett sånt etablissemang där mycket handlar om liksom ekonomi, lönsamhet och siffror och sådär. Men där har ju rektorn Lars Strannegård sagt bland annat så här, att på tal om mätbarhet och sånt som vi har pratat om tidigare, att när de ber om siffror, ge dem ord. Det är väldigt fint. Men i alla fall, Emma pratade om hur de jobbar med kultur och hur studenterna då får verkligen utmana sig själva på olika sätt. De får så här, samarbeta med en cirkusskola till exempel. Ja, det är en massa spännande grejer. Men då berättade hon om någonting som heter Inner Development Goals. Och som då är som någon slags satellit eller koppling till Agenda 2030. Och där det handlar just om det här att börja med människan, börja med sig själv, börja med liksom den inre utvecklingen och dem. Så jag bara satt och gapade, bara, det här finns på riktigt liksom. Och de hade haft en stor konferens i Stockholm i slutet av april som hette Inner Development Goals Summit. Och jag har köpt loss materialet så jag kan titta på det i efterhand. Men just det här att bli så här vidimerad eller bekräftad att någonting som jag har förstått inifrån finns också utifrån.
Ja.
Det var
stort. Och nu har vi pratat ganska så ändå positivt om känslighet och intuition som en tillgång. Men det finns ju också ganska många som upplever en baksida. Och jag kan hålla med om att jag har också upplevt en baksida eftersom jag har lärt mig att stänga av. Men vi kanske ska säga någonting om det också. Det finns ju den här termen högkänslighet bland annat. Det vet du lite mer om, tror jag.
Ja, i alla fall lite. Jag känner ju igen mig väldigt mycket i beskrivningarna av vad det är för någonting. Men jag tänker att det är lite där vi redan har pratat om. Jag tycker att vi på något sätt i samtalet hittills har rört oss väldigt mycket kring högkänslighet. Men att det kan ju vara jobbigt såklart. För att, och det här har jag nog blandat ihop lite så här tidigare, att du vet, det finns så mycket tester och man kan testa om man är introvert eller om man är extrovert. Och jag har på något sätt tänkt att ja, men jag måste ju vara introvert för att jag laddar batterierna bäst jag själv. Liksom. Men jag märker ju också att om jag inte får det här påfyllningen av det sociala så då mår jag inte bra heller. Det här handlar om, tror jag, för mig, det är just det här att jag behöver rensa. Så fort jag är i samma rum som en annan människa så är det som att en massa flimmerhår ute hela tiden som känner av och läser av och aldrig riktigt, jag får aldrig riktigt andas ut liksom. Och, men det här tror jag handlar jättemycket om det, vi pratade ju, förpratade lite, att man säkert kan hitta andra sätt att leva med det här genom att sätta gränser för sig själv och gentemot andra. Och hushålla bättre med energi. För jag tänker, det är ju ingen annan som har bett mig att ta ansvar för deras känslor. Eller att försöka förstå vad de känner. Och hela tiden. Ja, men det är samma sak som med stämningar i ett rum som du var inne på. att man märker direkt, nu har den personen pratat för lite, nu ser den personen, nu blev den ledsen av någonting den sa, men den förstår inte det. Så då behöver jag göra något åt stämningen nu, eller jag behöver så här släta över eller fixa till. Alla de situationerna man går in i, som att det är självklart att jag har ansvar. Och att någonstans lära sig att förstå att det, man kan välja att gå in. Man måste inte.
Nej.
Och det kanske inte ens är fråga. Det kanske till och med är så att man att det blir så här, man gör saker som ingen har bett om ens.
Precis. Och du sa det där med att sätta gränser, att det är viktigt. Men jag har också kommit att börja tänka på det som att det handlar också om att sluta sätta gränser. Mm. Men för sig själv. Att för mycket utav det du säger nu känner jag igen mig hela tiden. Det här pejlandet av hur har människor det omkring mig. Hur kommer den här personen att uppfatta om jag säger saker på det här viset och så vidare. Och så gör det att jag snarare, jag håller tillbaka mig själv. För att inte skapa någon obehaglighet eller konflikt omkring mig här.
Då tar du hand om obehaget och skapar det in i dig själv istället.
Ja, jag flyttar in obehaget i mig själv. Och det är ju, det tar sjukt mycket energi. Och jag har förut också tänkt att jag är introvert just för att jag kan vara så slut då när jag har varit i sociala sammanhang. På arbetsplatser eller det kan vara med familjen, det kan vara med vilka andra människor som helst. Och så måste jag liksom ta min tillflykt till ensamhet. Jag behöver ensamhet. Men jag har nog börjat förstå att det har väldigt mycket att göra med att det går åt så mycket energi till att inte vara mig själv.
Mm, exakt så.
Därför att jag skyddar, tänker jag, de andra människorna. Det handlar inte så mycket om att jag skyddar dem från mig själv. Utan det handlar snarare om att jag tar det här enorma ansvaret för de andras mående. Och där vet jag också, jag kände så otroligt mycket igen mig i när jag lyssnade på den här podden med Glennon Doyle. När de i något tillfälle pratade om, vilket är ganska vanligt i relationer, att kvinnor gör det. Att man tar ett ansvar för den andra personens liksom plumphet. Eller,
ja.
Och så försöker man släta över när någonting händer. Det där gör jag för alla människor. Om någon människa säger någonting som jag tror kommer uppfattas som korkat eller som går att missförstå eller som
något som
väcker,
inte är kul.
Ja, något som inte är kul. Precis, något som inte är kul, herregud. Ja, och någonting som kan liksom väcka anstöt på något sätt. Så går jag, kan jag gå in bara i en ren refleximpuls, eller jag har gjort det förut i alla fall. Så jag har gått in och sagt någonting som ska gjuta olja på vågorna och bara,
jajamän,
tror jag då, släta ut alltihopa. Och förstår du att ha det vaktuppdraget
som det ingen innebär, har bett om heller.
Ingen har bett om det.
Nej.
Oh. Så det jag har förknippat det, och jag har tänkt att jag har varit extra känslig för stämningar och det som pågår i rummet, men jag har också börjat förstå att det är egot i mig som är igång där. Och egentligen skulle jag kanske vilja träda fram och säga så här, men vad är det du säger egentligen? Jag tycker att det du säger nu, det låter ju helt galet.
Ja.
Jag tänker så här. Men jag har hållit tillbaka det för att jag är rädd för vad det ska liksom bli för bomb när jag släpper ner det. Att den andra ska bli förbannad eller att det ska skapa ännu mer kaos på något sätt om vi blir oense om någonting.
Ja, hemska tanke. Och också det här tänker jag någonstans att göra the opposite skulle i ett sånt här fall också kunna vara att faktiskt prata, alltså lyfta upp stämningen i rummet. Att jag upplever att det här och det här finns här nu. Och jag tror det är bättre att vi pratar om det än att vi bara låtsas som att det inte är så.
Ja. Det är mycket. Och det där tror jag också jag tror inte bara att det där är liksom personligt, att du känner det, att jag känner det, utan det finns någon sån där kollektiv sörja i svenskheten.
Mm.
Man brukar prata om vad som är svenskhet, och här tror jag vi har en sån sak.
Mm.
Det fanns någon komiker som gjorde, jag vet inte om föreställningen hette Dålig stämning eller... Men det var någon som använde det begreppet som att det var så otroligt svenskt att man vill inte skapa dålig stämning.
Nej.
Och jag håller med. Jag undrar om det var Össnöjen.
Kan det vara.
Kan det vara, ja. Mm. Jag kände igen mig väldigt starkt i det som inte bara en personlig grej utan som en kulturell ådra också.
Ja men gud.
Och alltså någonstans, allting har två sidor.
Mm. Det är ju skönt att inte ha dålig stämning.
Ja, och det kan kanske också ha bidragit till 200 års fred. Jag vet inte.
Det här har vi sagt förut.
Ja, vi har kanske sagt det förut. Man ska komma ihåg det, men jag tror ju att vi har något att vinna på att låta både känslighet och intuition, som är, båda är ju uttryck för värderingar, att vara så pass viktiga att vi lägger fram dem på bordet utan att vara rädd för hur det ska tas emot av någon annan. Det är viktigt.
Ja, vi förlorar någonting. Träna. Om vi inte börjar träna på det så tänker jag att vi aldrig blir flerspråkiga eller vad vi ska kalla det för. För att känslorna, stämningen och allt det finns ju där oavsett om vi pratar om det eller inte.
Ja. Och jag kan bli lite rädd att bland de som tänker att de kanske är så jättemycket introverta eller att de är högkänsliga. Mm. Bland dem kan det finnas människor som vi går miste om.
Mm.
Alltså vi går miste om vad det är de faktiskt tänker, känner, upplever i en situation som skulle kunna vara en värdefull bit i en diskussion. Alltså de gör avkall på sig själva för att de kanske sitter och tar ansvar. Mm. Och kanske håller tillbaka för mycket känslor. De kanske skulle vilja uttrycka någonting väldigt starkt som de känner. Men gör inte det utan håller det inne. Precis som den här personen som bidrog med det här ämnet igen pratade om. Att buffra intryck och känslor.
Mm.
Att man sitter snarare och gör det hela tiden. Och vänder det inåt. Och så skaver det för mycket till slut. Och tar för mycket energi.
Men handlar det inte mycket om att man sitter och tar ansvar för allas egon? Om man då känner så här att nu skulle jag egentligen behöva lyfta upp det här. Då vet man någonstans att om jag sätter fingret på den här punkten. Då kommer den här personen bli sårad, kränkt, irriterad, arg. För att egot är ett work liksom. Jag kommer trigga någonting i den personens ego. Eftersom det fortfarande är så att de allra flesta av oss har ganska dålig kontakt med vår egen autenticitet. Och inte medvetna om att egot är liksom aktiverat. Och där tänker jag någonstans att om man då är medveten om det som vår lyssnare skriver. Att man på något sätt vet också att de här personerna kommer inte kunna ta emot det här. För det kommer bli det här och det här kommer att hända. Så är det inte så konstigt kanske att man inte orkar ta den fighten, eller vad man ska kalla det för att det är så mycket i vägen.
Mm. Och egentligen projicerar man ju sin egen oförmåga att ta emot sig själv och det man känner ut på den andra.
Mm. Ja men verkligen.
Så frågan är om hur dålig är den andra människan egentligen på att ta emot jag har att göra. Alltså min erfarenhet är ju att när jag i det här experimentet jag håller på med träder fram på ett helt annat sätt med hur jag ser på någonting.
På det rena sättet.
Det händer ju ingenting. Alltså det blir ju snarare bra. Och så kommer en annan tanke från en annan andra människan. Och så blir det så sjukt mycket bättre än om jag hade suttit där och tagit ansvar. Men och hållit tillbaka.
Ja, men det är för att man inte riktigt litar på sin egen autenticitet än. För att det är ju någonting, det har vi pratat om förut, med den här rena tonen. Att då finns det ingenting för den andras ego att haka fast vid och triggas av. Utan den känner bara av den här, det blir liksom inte några hullingar i någonting, utan det är bara en...
Någon... Men vet du, jag tror inte du kan hitta den där rena tonen om du inte får den andras, om du inte skapar en resonans med den andras ton.
Nej. Menar du då att jag måste gå in i egospråket om den andra personen är i egospråket?
Nej, det kommer du att göra ändå.
Mm.
Tror jag. Alltså det kommer att vara din första reaktion. När ett ego är i spel så kommer det att resa det andra egot mot dig själv. För att egon kräver alltid motsatser på något sätt.
Mm.
Det drar alltid upp skiljelinjer och betonar skillnader och konflikt.
Mm.
Först och främst.
Mm.
Så jag tror ju liksom att du kan bryta det där. Men för min egen erfarenhet är att jag kan inte veta på förhand hur jag ska bryta det förrän jag bara vänder mig mot vad säger den andra och är helt öppen för vad den andra säger.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Jag tror det.
Jag kan inte själv lista ut på förhand exakt vad det är jag ska tycka och tänka egentligen om min situation. Förrän jag går in öppet och tar in hela situationen. Vilket betyder att jag också tar in den andra.
Just
så kan jag själv bidra till det som händer.
Att istället för att sitta och vänta på det att man inte riktigt lyssnar på den andra. För att man är så inställd på vad man själv ska säga när den andra är klar. Så lyssnar man på riktigt på den andra. Och utifrån det sen.
Ja.
Så säger man någonting.
Och där tror jag också du är inne på det här som jag har nämnt flera gånger förut. Med Martin Heidegger som gjorde skillnad på tal och prat. När du sitter och tänker på vad du ska säga hela tiden. Då är du oftast också och hämtar ifrån pratet.
Mm.
Som är såna här sanningar. Tankar, begrepp som du är väldigt förtjust i, som du har sagt flera gånger förut, som är sånt som du tycker om att upprepa för att det bekräftar det du själv tänker och tycker.
Mm.
Medans talet är någonting som kommer utifrån intuitionen egentligen. Mm. När du är i talet vet du inte egentligen vad det är du kommer att säga. Utan du formulerar det alltid i stunden. Det är då du oftast säger det bästa.
Talet är autenticiteten då?
Ja, det kommer liksom rakt och rent. Mm. Han som läraren jag hade som pratade om det här, han var ju psykoterapeut.
Mm.
Och han sa att i de samtal han hade med klienterna så handlade det väldigt ofta om att sitta och lyssna igenom tills pratet hade tröttat ut sig själv.
Mm.
Och började liksom höra hur det själv upprepade samma gamla sanningar och samma gamla liksom berättelser om sig själv som alltid har dykt upp.
Mm.
Innan tystnaden på något sätt uppstod, då börjar liksom det spontana komma. Det som är mera direkt ifrån intuitionen.
Gud vad intressant. Jag tänkte, nu när du satt och sa det här. Så tänkte jag att liksom våra samtal i podden, där tränar vi i alla fall på intuition.
Eftersom vi faktiskt
inte har något manus eller liksom.
Nej. Nej, och det där har ju varit svårt för mig. Liksom. Jag har velat vara förberedd i början när vi börjar spela in.
Mm.
Men det blir ju ofta väldigt bra.
Ja, men det är så konstigt. Jag vet inte om jag har pratat om det tidigare, men det är väl det där med prat och tal igen då, att jag tror alltid någonstans att det blir mycket bättre när jag har kontroll och är förberedd. Men jag har ju lärt mig genom... Ja, det är klart att man måste vara liksom förberedd om man ska ha någon form av presentation eller sådär. Men när man ska ha mer liksom saker som handlar om samtal. Jag har jobbat mycket med bokprat för ungdomar och sådär. Där handlar det jättemycket om intuition och att vara i flow och i stunden. Jag kan ha förberett mig till tänderna. Men det blir alltid bäst när jag pratar utan manus.
Mm.
Och man liksom på något sätt bara får feeling och kör. Och det är lite så jag känner med den här podden också. Att jag ville inte att det skulle bli en prestationsgrej där jag skulle vara duktig. Utan att jag tror någonstans att jag är bäst när jag pratar utifrån det som händer i ett samtal.
Mm. Ja, men lite grann blir det ju, tänker jag, att den här resonansen som jag pratade om.
Mm.
Där känner vi ju av den i varandra.
Mm.
På något sätt. Den spelar roll där. Mm. Och det växer fram där.
Mm. Är vi för liksom... Jag tänkte på för en liten stund sen så här. Borde just det här med att...
Ja.
Vi är konflikträdda båda två, tänker jag på något sätt. Är det så att vi... Vi får inte bli för bekväma i heller att inte ifrågasätta och ibland våga så här sticka hål på någonting som den andra säger. För att jag förstår ju dig hela tiden.
Är det... Ja, men så kan det nog vara.
Mm.
Faktiskt.
Mm.
Men om vi skulle leka med tanken att vi skulle försöka slå hål på någonting vi har sagt nu då. Vad skulle vi kunna prova att slå hål på då?
Ja, men det är väl det där igen, att jag tycker att du är så klok och du är också så påläst, så att om du säger någonting, då, det är ju mitt vanliga liksom, att då tänker jag att du har rätt.
Ja, men jag tycker ju också att du är klok, så men hur ska vi fundera på vad vi ska liksom prova och
vi kanske kan prova angripa. Den nästa gång. Ja, men jag tänker så här, om vi har en fast det är ju jättesvårt också. Men att kanske vara mer... Ha någon så här...
Kan vi inte bara slänga ut en fråga då? Finns det någon som lyssnar nu som känner att de tänker tvärs emot vad vi vanligtvis brukar göra och som skulle vilja vara med?
Mm. Det vore ascoolt.
Eller hur?
Ja.
Så får vi se hur det blir.
För vi pratade ju lite också, det var egentligen dumt för vi hade ju nästan ett samtal innan som hade varit intressant att få med här. Kanske inte allt, men vissa delar. Och just det här, vad som händer med mig när jag blir ifrågasatt. När någon tycker någonting annat.
Mm.
Vad som händer då liksom. Det är väldigt intressant för vi två sitter här och jag känner ju liksom hur tankar får fart och du säger något, jag säger något och så förstår man någonting lite bättre.
Mm.
Och det är ju väldigt skönt.
Mm.
Men jag tycker att det är väldigt svårt att gå från det här till en oförstående omvärld och bli ifrågasatt.
Ja, men det finns ju en skiljelinje här också. Det finns ju ett utforskande och det finns debatt.
Ja,
debatt är ju två tydliga ståndpunkter som liksom försöker att, det är ju en slags tävling, man försöker lägga fram de bästa argumenten och någonstans också slå hål på den andras argument. Det har ju sin plats, men jag tror inte att vi någonsin har varit ute efter att det är det våran podd ska vara, utan det är det här utforskandet. Och jag vet ju inte, det finns säkert de som kanske tycker att vi inte utforskar så mycket, att vi är för rörande överens, så kan det vara. Ja, det där är ju så svårt.
Mm.
Att jag tycker att, och nu kanske vi går in på liksom sånt som ligger helt utanför, men jag omsätter ju ofta de saker som jag pratar om i praktiken och provar dem i vardagen. Så.
Mm. Jag också.
Så det kan ju vara så att mitt utforskande äger rum väldigt mycket där och så sen så...
Mm.
Kommer jag in här och pratar om det som att det, så här är det. Jag vet faktiskt inte.
Men du,
intressant.
Ja, intressant det där med... Nu bara bekräftar jag igen. Jag tycker att, att det var spännande med den här distinktionen mellan debatt och utforskande. För att jag gillar ju inte debatt. Jag gillar utforskande samtal. För att någonstans tänker jag att det här med att ha varsin låst ståndpunkt där en ska vinna är typ bullshit, eftersom alla alltid har lite rätt.
Ja, jag vet inte om de som lyssnar nu skulle ha fått veta mer om intuition och känslighet om någon hade sagt tvärs emot hela tiden. Vad skulle en sån person ha sagt i så fall då? Vi kan ju Nej, det finns ingenting bara... som är intuition.
Jag skulle säga så här, då skulle den personen kanske säga så här, men det finns ju inga bevis för det här. Det finns inget evidens liksom. Det här är ju inte forskningsbaserat. Det här är ju bara någonting som ni hittar på.
Mm.
Det låter ju jättefint, men det är ju bara bla bla.
Men då skulle jag ju säga att jag hittar inte på det, utan det är levd erfarenhet.
Mm.
Det finns någonting i mig som i beslutssituationer bara dyker upp som en stark känsla av att det där ska jag göra. Mm. Men jag har inga vettiga argument för det än.
Nej. Nej, för jag tänker att...
Vad är det annars?
Nej, men för jag tänker att det är så lätt. Vi pratar ju mycket om så här med filterbubblor och att man rör sig i samma kretsar. Man blir bekräftad i sitt sätt att tänka som man har. Man lyssnar på poddar, man läser böcker som på något sätt bekräftar ens världsbild. Så det är klart att det är säkert jättenyttigt att, eller det är jättenyttigt att våga prata med människor som tänker och tycker helt annorlunda. Mm. För man på, och inte i syfte då att övertyga den att jag har rätt, men att faktiskt ha ett öppet utforskande samtal. För att hur ska vi annars liksom lära oss mer?
Mm.
Ja, men det här, nu får vi massa frön till kommande avsnitt också.
Ska vi runda av det här? Vad,
ja, vad gör vi idag?
Ja, alltså vi har ju egentligen suttit och bekräftat intuition och känslighet som någonting som är rejält och viktigt för oss. Att...
Kanske är det viktigt att vi får göra det också med tanke på att vi är ganska... Vi jobbar lite i motvind skulle man väl säga. Om man tänker på vilken hjärnhalva som är härskande i samhället. Och vad vi har mött under vårt liv liksom, hittills. Så tänker jag vi kanske kan få tillåta oss själva att bry ut oss om det här.
Men också den utveckling vi har gjort och som vi håller på med. Som ju har varit att inte bara vara uppe i huvudet. Utan att också... börja få fatt i de andra signalerna.
Till exempel genom meditationsdans. Jag gjorde det här om dagen igen.
Oj!
Så jag skulle behöva ett nytt, ja men en ny meditation nu tror jag, en ny musik.
Ny låtlista?
Ja.
Ja. Och men du, har inte jag lovat att jag ska lägga ut en sån där låtlista?
Det vet jag.
Det ska jag göra. Mm. Jag ska länka till den i podden.
Mm.
Det ska jag absolut göra.
Mm.
Nej men det vet du att där tar du upp någonting viktigt. Mm. För jag tror att för mig som har varit extremt mycket uppe i huvudet så har just dansmeditationen varit ett fantastiskt sätt att hitta ner till vad det är som känns och pågår också i kroppen.
Mm.
Och jag vet att för den som inte gillar att dansa och som tycker att det där är usch, kommer ju det här att låta som att det där är trams.
Mm.
Men det har verkligen inneburit att jag fått bättre kontakt med magkänsla. Jag fattade inte vad magkänsla var förut, eller intuition. Mm. Jag kunde inte förstå mig på det. Så det där var ju extremt jobbigt när jag var i hela den här jobbiga skilsmässan.
Mm.
Det var någon som började, men vad säger din magkänsla? Jag blev förbannad.
Du bara håll käft.
Ja, jag fattar inte vad du pratar om liksom.
Nej.
Hur ska jag kunna veta det?
Men det här är intressant. Jag känner likadant. Att det gör ju helt klart saker med den. Och det är samma sak med. Jag har gått nu några gånger på något som heter sound yoga.
Mm.
Och jag tänker att så här. Att hitta några sådana saker i veckan. Någon eller några saker i veckan som connectar den med kroppen.
Ja, absolut. Och vi har pratat enneagrammet förut och det är ju också en av de sakerna som just den formen av personlighetsutveckling också betonar. Att få en balans mellan hur man tar in världen både med tankar, med intuition och med känslor.
Precis. Att
bli liksom lika kommunikativ med alla de tre områdena. Ja. Vi säger så då.
Vi säger så. På återhörande.